Vi pratar ju också om att den här sjukdomen är kronisk. Att man aldrig blir frisk ifrån den, men att man kan tillfriskna. Fan, kan man aldrig bli frisk från det här verkligen?
Men det här är inte mer märkvärdigt än att en person som har ärftlig sårbarhet för att utveckla diabetes. Och den kan behöva vara livslång behandling. Diabetiker har ofta en livslång behandling. Då tvekar vi inte på att den där personen måste ha medicin. Men när jag kom till regeringskansliet ungefär 2002, då var det många, även politiker, som sa så här: nej, men det är bara att rycka upp sig.
Jajamän, det är onsdag igen och jag sitter här med min kompis Magnus Hedman. Ni har kommit till Hedman och Hedén, en beroendepodd.
Och den som sa det heter Nemo Hedén.
Jajamän, det är jag och Magnus som vanligt som sitter här.
Ja, det är det.
Mysigt.
Med en mycket spännande gäst idag.
Mycket spännande
gäst. Som vi snart ska berätta vem det är. Mm. Du, innan vi drog igång här så pratade vi om din röst. Du hade ju, om jag drar mig till minnes rätt, så hade ju du en dröm när du var barn att jobba på radio.
Just det, jag tror jag nämnde det för dig någon gång, om det kanske var...
Du nämnde det i podden till och med.
Exakt, visst var det så. Ja, men det hade jag. Men sen så när jag blev äldre så började jag prata så jäkla fort. Jag har alltid snackat så fort, och sen när jag började supa och knarka så började jag sluddra så jäkla mycket. Så den drömmen dog liksom där ett tag, kan
men
säga.
Tycker du när du hör dig själv att du sluddrar?
Nej, men nu, varje gång jag är i någon slags sändning, om det är den här podden eller min andra podd, så medvetet pratar jag tydligare.
Ja, det är så.
Har inte du tänkt på det?
Att jag är väldigt... Nej, jag har inte gjort det.
Jag artikulerar lite mer än när vi liksom äter lunch.
Ja.
För att när man är, tänk på det, när vi är privat ensamma, om jag blir exalterad över någonting, då går det snabbt alltså, och då kan jag bli lite så här sluddrig fortfarande.
Mm. Men, jag tycker att jag sluddrar sen, men vet inte om det har med knarket, det kanske bara att jag blir gammal. Det kan ju vara det.
Shit, så du så här pensionär. Ja. Dregle.
Du, ja. Hur leker livet annars?
Jo, men livet leker ganska bra tycker jag ändå. Jag vet inte, det är mycket att göra, och det är snart sommarlov för oss. Vi bandar mycket nu, mycket spännande gäster, mycket spännande livshistorier. Så att, det är bara att försöka njuta.
Själv fick jag inbrott i min bil.
Ja, det är alltid sönder. Grejer som händer kring dig. Det är det. Varje gång jag träffar dig så har någon ny historia om något som har hänt.
Ja. Fast mycket... skillnaden idag är ju att idag går jag inte och tycker synd om mig själv.
Nej.
För då hade det ju varit så jävla synd om mig. Men idag är det ju mer så här, ja, det hände, hur gör jag för att lösa det liksom?
Mm.
Sönderslagen ruta och massa grejer snodda. Min äldsta son hade lånat bilen och lämnat kvar saker synliga i den, som jag sa till honom innan han fick låna bilen, att Lans, vad du än gör, låt inga grejer ligga synliga i bilen. Han gjorde tvärtom.
Jag tycker att det är inte mer än rätt att han får en lite subtil känga här.
Ja, nej, en liten får han.
Ja, det kan han få.
Ja, det tycker jag han kan få. Även om det inte är hans fel.
Nej.
Men jag tycker att det är hög tid för oss att ta in vår gäst, så vi får så mycket tid som möjligt med honom.
Det tycker jag verkligen. Vår gäst idag har kallats Sveriges främsta beroendeforskare och har gjort det här i många, 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 många år. Och han sitter på mycket kunskap, så jag vill bara plocka in honom och få ta del av hans kunskap och allt han har att ge oss.
Mm.
Vi tar in honom. Välkommen Fred Nyberg.
Tack så mycket.
Hej!
Välkommen.
Sveriges främsta beroendeforskare.
Ja, det kan man diskutera. Det är någonting de rubrikerna på vissa tidningar står för. Själv vill jag gärna inta en mer modest roll, eftersom jag vet att det här med beroende har så många olika dimensioner, är så olika komplicerat, beror från individ till individ. Så i det läget så kan det vara bra att inte vara allt för offensiv. Däremot så måste man inse, vad säger vetenskapen om de här frågorna? Och det är det jag har försökt tränga mig in i.
Mm. Och hur länge har du gjort det här?
Ja, jag kan säga att jag kom in och forskade på droger 1981 efter min disputation. Blev jag kallad till farmaceutiska fakulteten, och då handlade det att jag kom in i ett projekt som studerade heroinister från i New York och i Philadelphia i USA. Vad händer i deras hjärna? och för att titta, få en någon uppfattning om. I den tiden hade man inte den tekniken. Vi kan göra hjärnavbildningsanalyser idag, utan man fick gå in i ryggmärgsvätskan och plocka ut lite vätska, för det är den vätska som når in upp i hjärnan. Hjärnan badar, kan man säga, i en vätska som kallas cerebrospinalvätska eller ryggmärgsvätska. Man kan gå in nere i nedre ländryggen och ta ut prover, och så undersöker man hur ser det ut med endorfinerna i de här. Det var mitt uppgift att se hur och på vilket sätt kan endorfinerna vara inblandade vid beroendeutveckling. Endorfinerna, det är ju vår kroppsegna belönande substans som är viktig. När vi gör insatser som vi mår bra av, frisätts i hjärnan och i sin tur ger öka dopaminet som når upp i centrum där vi kan detektera, uppleva, utvärdera belöningsupplevelser. Mm. Det systemet är normalt sett aktivt när vi är ute och joggar, när vi äter god mat, när vi har fysisk aktivitet, men också när vi har sex och när vi har spännande upplevelser, både att se fram emot men också att genomföra. Det är det området som droger tränger in på, och med en sån kraft att det pressar det tillbaka så att systemet blir tvungen att ligga i ett lågläge. Och det sker parallellt med att man ser förändringar i hjärnan som gör att utan drogen, då mår jag dåligt. Jag måste fortsätta att ta drogen. Då har det skett något patologiskt i hjärnan, en patologisk förändring som gör att man definitivt kan tala om ett sjukdomstillstånd som behöver behandlas på ett klokt sätt. Antingen genom god psykoterapi, genom KBT och motiverade samtal, 12-stegsmetoden, eller också behöver vi i vissa fall, och kanske inte så få fall, assistera den psykologiska behandlingen med läkemedel. Och då har vi ju metadon och vi har buprenorfin och allt det här som ni har hört talas om. Mm.
Men varför är vissa människor mer och vissa människor är mindre kapabla att faktiskt sluta när det här sker?
Om någon frågar sig, vem är det som riskerar att utveckla ett beroende? Då brukar jag tala om, och det gör den internationella forskningen, om tre faktorer. Nummer ett, det är genetiska faktorer, det är den ärftliga biten. Nummer två, det är miljön, omgivningen. Social uppväxttid och svårigheter där är också en bidragande orsak, utanförskap. Det är de två som balanserar, dels den ärftliga biten mot miljö- och omgivningsbiten, hur man växer upp och har det som liten. Vissa personer kommer in i drogberoende mer på grund av man växer upp och man befinner sig i en miljö där man är mer sårbar. För andra har det mer att göra med genetiken. Man kan ärva vissa gener som gör att man svarar starkare på droger och har större belöningsbehov. Och det är inte sällan då som man kan säga att ja, men det var likadant med min pappa, han hade också det här problemet. Det säger man vanligt. Mm. Jag hade klasskamrater när jag gick i realskolan till exempel, som tidigt kom in i missbruk och annat av framförallt alkohol då. Och så var det, ja men pappan hade ju också hamnat där. Så det finns en ärftlig komponent i det här. Och sedan så jag kan väl också säga då att jag talar om sårbara gener. Och det är kopplat också ofta till endorfinsystemet. Man svarar starkare på sina egna endorfiner, starkare på droger och har större behov av detta. Men jag säger sårbara gener, inte dåliga gener. För ofta är det de här generna som jag talar om, som kopplat till belöningsberoendet, starkt uttryckta i individer som har den här smarta personligheten, nyfikenhet, risktagande, och rätt lätt tappar omdöme, min impulsivitet. Men just den här personligheten, den får den leva oskyddad från droger, då utvecklas den till smarta innovationer. Det är personer som har förutsättningar för att göra stora insatser när det gäller det innovativa i vårt samhälle, som är mer sårbara. Och det är klart att hamnar man då i en drogbruk, då reduceras den här möjligheten att göra det som man hade förutsättningar för. Nu kan jag säga, det är ju inte alla som fastnar i detta. Det finns vägen ut. Och ofta är det så att vägen in är också en indikation på hur ska vägen ut. De som har den här psykosociala komplikationen i sin miljö, de svarar bättre på psykosocial behandling. Medan de som ligger starkt åt det ärftliga hållet, de kan behöva läkemedelsassistans. Där ligger det. Och sen är det så att ingen ligger så att säga antingen där eller där, utan det är ett fluidum. En del är mer åt det hållet, andra är mer åt det andra hållet. Men oavsett vilka sårbara gener du har, oavsett vilken komplicerad miljö du är i omgivningen av och växer upp i, så blir det man inte beroende om det inte finns någonting att bli beroende av. Mm. Själv frånvaron av substansen, frånvaron av det här beteendet som man kan bli beroende av, det gör ju att ingen blir beroende. Men sen är det så också att själva substansen, när den kommer in i hjärnan, då kan den trycka på den här snedställningen som jag talar om, den här adaptationen som gör att man fastnar. Och den personer som har fastnat i det här, de har svårare att njuta av vanliga upplevelser. Njuta av maten eller njuta av att vara ute med sin tjej och göra trevliga saker. Det har inte samma dimension. Det var en tjej som gick på Malmskillnadsgatan här i Uppsala, berättade en radioreporter som han intervjuade henne. Det här är många år sedan. Och hon gick där och han tyckte det var så förfärligt. Har du ingen och bryr dig om? Ja, jag har en son. De har ingen kontakt med honom. Ja, han är i Norrland någonstans. Kanske vi talar i telefon någon gång i halvåret. Men betyder ingenting. Han är ingenting för dig. Det enda som betyder någonting för mig, det är drogen. Det är därför jag utsätter mig för de här riskerna för att kunna få tag på heroinet, sa hon. Och då var man ju verkligen illa ute. Killar kan ju utsätta sig för liknande saker, eller man begår brott eller sånt där för att få cash till sina droger. Det är det ultimativa. Men sen ska vi veta också, risken är större om man börjar i tidiga år. Börjar man med cannabis eller alkohol före 15 års åldern är risken 5-6 gånger större att man fastnar i ett beroende än om man börjar efter 18 års åldern. Så den unga hjärnan är mer sårbar. Sen kan man naturligtvis i alla åldrar drabbas av beroende. Men ska vi säga, alla gör det inte. Alla blir inte beroende som exponeras för droger. Det är många som klarar sig. Man säger generellt sett när det gäller till exempel cannabis, som oftast är startskottet för många, så är det kanske en på 10 av den som exponeras ordentligt som fastnar i ett beroende. Risken där är att man fortsätter med andra droger och så blir de ännu starkare. Men för unga, börjar man före 15 års åldern i tonåren, då är det ju risken upp till 17%. Och är det så att man dessutom frekvent dagligen tar det här drogen, alltså då talar jag mest om cannabis, då är risken upp till 25-30% att man fastnar i ett beroende. Men nu är det ju ändå så att, och det kan jag väl säga från början, för jag tycker det är lika viktigt, man behöver inte fastna där. Utan kroppen har en egen funktion att läka många av de här sakerna. Och det är vad vi håller på med i min forskning. Det är nämligen så, någonting som man inte visste när jag läste på grundkurser, det var det att nervceller kan nybildas. Nervceller kan nybildas när man får ett visst hormon som vi tittar på, just tillväxthormon. Stimulerar hjärnan, det har ju varit min stora forskning senare år, att det kan ge detta. Tillväxthormon kan frisättas när vi är ute och rör oss, motionerar. Men det här stimulerar nybildning av hjärnceller. Vi har gjort det här i celler. Det funkar. Vi har gjort det i experimentdjur. Vi hade en patient för en del år sedan som hade fått minnesstörning på grund av att han hade gått behandling på metadon väldigt länge. Han hade svårt att hitta hem. När han fick den här behandlingen efter ett halvår började bli bättre. Efter ett år var han tillbaka i ett fullt funktionellt minne. Då tog vi en magnetkamera och tittade i områden i hjärnan som är kopplade till kognition och minne. Och såg att där hade vi hänt en stark förändring som förklarade att han hade återhämtat sig sånt här. Mm. Så det finns möjligheter. Och det här just som jag talade om, att vara ute i en belönande miljö till exempel, då har man ju stora chanser sig här i Stockholm, att gå längs kajerna, stranden, titta ut över vattnet och få lite inklökt och kanske höra lite fåglar i bakgrunden. Det betyder mycket mer än vad man tror när det gäller att återställa det som har gått sönder i hjärnan.
Magnus, gissa vad jag ska göra i eftermiddag.
Jag gissar inte, jag kan nästan säga att jag i princip vet. Du ska spela paddel.
Det ska jag göra.
Ska jag göra ikväll faktiskt.
Är det sant?
Ja.
Ja, det är kul att det har blivit en så stor del av, inte bara mitt liv, men även ditt liv nu.
Det börjar faktiskt krypa på mitt liv nu.
Det kanske är dags för oss att spela ihop, eller kanske till och med mot varandra då.
Ja.
Eller äventyrar vi vår relation då, om vi möter varandra?
Nej, du är för bra. Jag vet att jag torskar. Det beror på vem jag har med mig kanske.
Ta med någon duktig jävel.
Ja, vem är bäst?
Vi får se. Ja. Men på tal om det, det känns ju så otroligt kul att våra sponsorer pysslar med just det här.
Mm.
Berätta om vår senaste samarbetspartner.
Ja, vår senaste samarbetspartner heter EvoPros.
Mm.
Och de säljer ju rack, bland annat Power Paddle och Black Crown.
Just det.
Bollar, strumpor och så vidare. Så att det är liksom så här, dit ska man gå om man vill handla bra paddelgrejer. För Black Crown, både Black Crown och Power Paddle är ju ändå på övre halvan om man tittar på kvalitet och sådär också.
Mm.
Så att evopros.com är vår samarbetspartner och det känns ju jäkligt kul faktiskt, speciellt nu när jag börjar komma in i paddelvärlden och du som är det största paddelfreaket som jag känner i alla fall.
Mm. Jag älskar att du säger .com.
Ja, just
lite
det.
Internationellt.
Ja, fan, man har ju levt i England.
Det har man ju gjort.
Ja.
Men jag tycker alla borde gå in på evopros.com och nyttja rabattkoden som vi ska ge er nu.
HH15.
Och det innebär 15% rabatt på hela deras sortiment.
Ja.
Fantastiskt.
Ja, in och köpa. För jag tänkte så här också. Det är bättre att ha ett rack med kvalitet än att hålla på att köpa flera stycken som går sönder och grejer. Så in och leta upp ditt favoritrack.
Tack EvoPros!
Tack!
Men du, vi pratade lite innan vi satte på inspelaren här om Magnus karriär och att han har nått väldigt höga höjder när det gäller liksom kickar och sådär. Tror du att en sån person som Magnus är då mer sårbar för drogerna för att han har nått såna extrema euforier innan?
Absolut. Det är ju så att när man gör, till exempel om man står på stadion som ligger här borta, hoppar 2,42 och får den här enorma euforiska kicken av att stå där. Sen kommer en tid när den uteblir. Då är det väldigt lätt att man, även om man är en, vem man ändå vara, att man tar det här för kompensation. Och det är så lätt att glida in i det här. Man kan känna att man saknar någonting. Jag var ju van att stå här på estraden och få uppleva allt det här. Och nu, everything is gone. Och då är det oerhört lätt att man kompenserar sig med detta. Och jag brukar tala om hur typexemplet hade vi i Sverige redan på 20-30-talet. Jag talar om en av våra främsta skådespelare, nämligen Gösta Ekman den store. Pappan till Hasse Ekman, som var pappa till Gösta Ekman nummer två här. Han var ju med och spelade stumfilmer nere i Berlin på 20-talet. Och så fick de vänta, för då var det båtar. Det var inte flyg som tog skådespelare från USA till Berlin, utan det var väntetider utan like. Och då hittade han en koloni där med svenskar, och de stimulerade sig själv med kokain där. Och så fick han in det i sitt liv.
Mm.
Det gjorde att han naturligtvis förstärkte performance på scenen. Men däremellan, det har hans son Hasse beskrivit i böcker. Och då var det dalar som var jobbiga för honom. Och det som var mest tragiskt för honom då, det var i sin storhet så drabbas han utav en, om det var någon njurbäckensinfektion eller sånt där. Och då gav han, mot för smärtorna gavs han morfin. Och då visste man inte att kokain kombinerat med morfin, det är nära döden i historier. Mm. Det är det som bland annat ligger bakom de stora dödsfallen i USA de här opioida dödsfallen.
Kallas det inte speedball? Något
ja,
sånt där?
Ja, det är blandning. Ja, det stämmer. Det stämmer. Ja, det stämmer. Just det. Men jag vill bara säga det liksom att det, vi har det i historien det här. Mm. Att man får en orörd kick att stå där uppe. Men sen är det ju så här att det är ett hektiskt, jäktigt liv. Så de som är duktiga estradörer, de är ju mer sårbara. Och en anledning att de blev där, det är att de har den här personligheten. Då de kan formulera sig och nå publiken. Och, men det finns en baksida av allt. Och där... Jag har till exempel, det är väldigt viktigt att man ska ha resurser för att alla får landa mjukt. Jag berättade för er förut att jag var fotbollstränare för Nico Sirius unga. Och då märkte jag att alla ville ju komma till Halmstadslägret. Och jag såg killar, även här från Stockholm, duktiga. Vi spelade ju matcher då med Kim Källström, var i samma åldersgrupp. Zlatan var i samma åldersgrupp där, 81-82-erna. Men vad jag märkte bland alla de här killarna från Rågsved, Haninge och även Stockholmslagen och Uppsala att kom man inte med i, man drillades fram så man skulle komma med i distriktslaget och så småningom få åka till Halmstad. Och jag vet att killar som inte kom med där, de kom in i den här svansen där de kompenserar sig med droger. Så jag tänkte så här, om nu fotbollsförbundet vill satsa på ungdomar som ska gå fotbollsgymnasium och alltihopa det här, så är det ju oerhört viktigt att man hittar landningsplatser för dem. Där skulle man lägga in bra historier. Och där är ju Örebro fotboll ett bra exempel. För problemet är när man är junior och ska gå upp i seniorlaget. De flesta sorteras bort. Och så har man kämpat hela ungdomstiden just för till exempel Örebro SK. Och man har och så ska man placeras i forward eller ännu lägre lag utanför. Och det kan vara knäckande för många.
Ja, det är ju jättejobbigt, speciellt med tanke på att man kanske också har en bild över hur man vill bli uppfattad. Det där är ju jättevanligt med ungdomar som inte når hela vägen i tidig ålder, som slutar och sen hamnar snett. Mm. Och det där leder ju mig lite in på, vi pratar ju mycket om att det är en själslig brist, säger vi, och väldigt låg självkänsla. De flesta som idrottar har inte så stark självkänsla, men väldigt starkt självförtroende. Hur ser du på den delen om man tittar på, för du har ju varit inne på uppväxt och såna här saker, och jag vet inte, men jag tror inte jag har träffat någon som inte har pratat, alltså som är beroende, som har pratat om hela tiden hur man har sökt bekräftelse. Man har försökt att stärka sitt självförtroende, men självkänslan har varit rakt i botten. Mm. Vad har du att säga om det, om den delen?
Ja, det är ju en oerhört viktig sak. Det är ju kopplat till den här personlighetstypen som inte känner man räcker till och kämpar upp. Men det är klart att det talar också om en person som har ett stort belöningsberoende. Och jag kan mycket väl tänka mig att det går kopplat till de här ärftliga bitarna som finns med i detta. Och jag har sett killar inom fotbollen som har haft dåligt självförtroende, kommer inte med riktigt, och de tror liksom att det är kört sen. Men det bästa exemplet jag har, jag vet inte om det var Zidane som ingen kände till, toppade när han var, plötsligt dök han upp som 23, 24, 25-åring. Mm. Och det visar, det ska man säga till de här killarna. Det är inte kört om du inte kommer in i seniorlaget efter 18 år. Det finns andra vägar att gå. Och det är jätteviktigt. Men det här, sen är det den här dålig självkänsla. Det gör att man mår inte psykiskt bra. Och det är ju, kan ju också vara en direkt väg till droger. När jag jobbade som forskningsansvarig på regeringsmobilisering mot narkotika för en del sedan, vi gav ut forskningsmedel för så viktiga områden att forska på, då gav vi pengar till ett projekt som studerade ungdomar som kom in på Maria Ungdom. Och det visade sig att majoriteten av både killar och tjejer som kom in för drogproblem, de hade redan en psykiatrisk diagnos, problem, depressioner, personlighetsproblem, just det här som du talar om också. Mm. Så det var ju en inkörsport för att man behövde kompensera sitt mentala hälsotillstånd.
Man undrar nästan om någon som har en stark självkänsla kan bli beroende.
Mm. Ja, ingen dum frågeställning. Nej. Men precis, och det visar ju också att då har du den ena personlighetstypen som är ute på jakt efter bekräftelse, jakt efter kickar. Mm. Sen har du den andra personen som är på jakt efter att få må bra. Mm. Eller må bättre. Eller som redan mår dåligt. Liksom. Mm. Vi pratar ju också om att den här sjukdomen är kronisk. Att man aldrig blir frisk ifrån den, men att man kan tillfriskna. Jag skulle vilja förklara den lite. För det är många som har... inklusive mig själv, som har, fan, kan man aldrig bli frisk från det här verkligen?
Ja, det som jag tog upp då, vad som sker i hjärnan, det är en adaptation. Och viktiga system för belöningsupplevelse, det är dopaminreceptorerna. Och tittar man hos de som går på kokain och de som inte gör det, så ser man då att det, kapaciteten i de här systemet avtar med ålder. Det gör ju allting. De som inte har tagit droger ligger på en linje som avtar så, men de som går på kokain ligger det snabbare ner. Man får liksom ett accelererande försämring av kognitiva funktioner. Och de kan behöva någonting som lyfter upp dem. Det gör läkemedel som till exempel metadon eller numera buprenorfin då, i rätt kombination. Så där har man liksom någonting som kan kompensera. Men det här är inte mer märkvärdigt än att en person som har ärftlig sårbarhet för att utveckla diabetes. Sen lever den personen, tänker inte på födan, lever slarvigt, uteblir motion och så vidare. Och jättemycket kolhydrater och man går upp i vikt och man får problem. Upplits, vips, så kommer, debuterar sjukdomen. Och den kan behöva vara livslång behandling. En diabetiker har ofta en livslång behandling. Då tvekar vi inte på att den där personen måste ha medicin. Men när jag kom till regeringskansliet ungefär 2002, då var det många, även politiker, som sa så här, nej men det är bara att rycka upp sig. De här är ingenting. Mm. Men vad jag gjorde då tog jag hit till Rosenbad experter från USA som talade om detta faktum. Addiction is a brain disease. Det har hänt en förändring i hjärnan som gör att de här har mer eller mindre permanentat ett sjuktillstånd och behöver hjälp för att klara ut det här. Och då har vi både läkemedelsbitar, men vi har också naturligtvis psykoterapin av olika slag. Mm. När det gäller läkemedelsbitar, när det gäller diabetes och insulin, då tvekar vi inte att det kan handla om en livslång behandling. Det kan det också göra där. I Uppsala var vi först med metadonprogrammet i Sverige som har gett de här heroinisterna. 80% som kom in kunde gå tillbaka till ett arbete eller börja studera. Det fanns en del som inte klarade det där riktigt. Men, så det visar ju det att ungefär som man behöver insulin resten av livet, eller en som får en förändring i sköldkörteln behöver Levaxin, vilket är väldigt vanligt bland kvinnor då, resten av livet. Och det går bra, det är en kompensation som man får. Men sen får man inte förakta den psykologiska kompensationen. Så har man en person som har problem, så ska man ju se till att den personen inte hamnar i riskfulla miljöer. Därför det finns någonting som sitter kvar. Jag har, och det här känner ni till, det finns personer som har varit fria från till exempel alkohol i 10 år. Jag mötte en sån person, hade kommit med i LP-rörelsen, blivit helt förändrad, hade fått annat saker att leva för. Men den här personen kommer och går på en gata och så är en sån här skylt med någon läskande, stark dryck där. Och det berörde honom så djupt så han fick ett sån starkt sug och så han kunde inte stå emot och gå in och så var han tillbaka. Så det kan vara långa tider. Det fanns, det var en skada som fortfarande inte var helt läkt. Nu utesluter jag inte att skador kan läkas. Dels spontant har vi kapaciteter, men vi kan också få god psykologisk assistans med en god, och när det så behövs, även läkemedelsassistans.
Denna podcast gör vi i samarbete med 16 Weeks of Hell. Mm. Och det är ju ett program för välmående, både inre och yttre. Eller hur, Magnus?
Ja, ja, absolut. De bygger fysik. Självklart så tappar man vikt, om det är nu det man behöver göra. Eller säger så här, du tappar fett. Och sen bygger man ju muskler. Visste du det? Man kan egentligen bara bygga alltså mellan 2-4 kilo muskler på ett år ungefär. Så det är lite så här, bränna 10 kilo fett och omvandla till muskler. Nej, det funkar inte riktigt så. Men 16 Weeks of L har ju blivit en succé, det vet vi. Det är tusentals människor som har gjort med fantastiska resultat. Nu vet jag att Stockholmsgrupperna redan är slutsålda. Så att vill man köra 16 Weeks of L till hösten nu så måste man nog in på 16 Weeks of L snabbt och anmäla sig.
Tack för tipset. Ja. Jag funderar ju på det.
Ja, du gör ju det. Men man ska ju ha tid och det tycker jag också är viktigt. Så här, vad behövs för att jag ska anmäla mig? Jag behöver egentligen ingenting mer än viljan. Jag måste vilja det här själv. Och gör du det så handlar det om planering. För att du får ju allting. Du får matsedel, exakt hur mycket maten ska väga, hur du ska tillaga den. Du får exakt hur gympassen ser ut. Du ska gå en powerwalk per dag. Så att planering och vilja, det är vad du behöver. Och sen såklart disciplin då när du väl kommer till programmet.
Tack 16 Weeks of Hell.
Tack.
Du är ju inne på lite det här med missförstånden kring ja, men sjukdomen. Mm. Att det finns, eller det fanns människor som inte ens tycker att det är en sjukdom. Vad tycker du annars är de största missförstånden gällande beroende som du upplever det? Om du liksom får chansen att tala till folket med, liksom, med din kunskap.
Ja, jag tror att det är två bitar i det här. Det ena är då när väl en person har hamnat i ett missbruk, sitter i ett beroende, då ska inte första incitamentet vara att trycka in honom i någon cell, utan första incitamentet, första åtgärden måste vara att den här personen behöver vård och måste komma in i ett vårdprogram. Ibland kan det behöva naturligtvis restriktiva åtgärder för att få honom att komma in i ett program. Men man räddar både honom själv och anhöriga om man kan göra det. Sen har vi i ungdomsåren, faktum är, det är det att ett barn röjer redan tidigt vad det har för personlighet. Och kan man nå och de här utåtagerande barnen som visar prov på sitt beteende redan i förskolan, då kan man göra mycket. I Island har man det klassiska exemplet. I början på 2000-talet hade man en prevalens när det gäller alkohol för tonåringar på 15% drack relativt mycket alkohol. Då börjar man, tog föräldrar, tog förskollärare och lärare, börjar prata och hitta på aktiviteter för att identifiera de här barnen och ge dem ett särskilt stöd. Där fanns säkert även den här självförtroendebiten med också. Och då visade det sig att 15 år senare, 2015, när de mätte igen, då var prevalensen nere från 2000 nere i 3%. Mm. Så jag menar att det där måste man kunna ha förståelse. Att vi får inte bara låta barnen vara för sig själva, utan vi måste se till att vi får med föräldrarna, vi får med lärarna, förskollärarna och omgivningen på banan på ett sätt som kanske var vanligare för 50 år sedan. När, och ännu längre, när de bodde sig på ungefär som Bullerbybarnen så att säga, då brydde sig alla grannar om vad som hände med Lasse, Olle eller Pelle, vad de hette, och kunde vara med och se till. Så det var ju ett samhälle där man var nära. Så därför så är det en hög risk för att det ska gå snett. Det är i en miljö där man inte har den kontakten. Och då talar jag om miljöer som vi har i Sverige och som har ökats. Miljöer med utanförskap. Där är risken. Där måste man gå in med särskilda insatser.
Mm. Vad är det som gör att, tror du, att just beroendesjukdomen, att det finns otroligt lite kunskap bland allmänheten? För jag tänker på mig själv bara när jag ändå gick ut, jag skrev min bok, jag hade extremt mycket intervjuer under flera år. Och sen första gången jag fick reda på att det var en sjukdom var när jag satt i Nemos podd. Mm. Och då hade jag i princip säkert haft 300-400 artiklar om mina problem. Och de flesta var ju så här, men det där klarar du, du är stark, det där klarar du. Eller precis som vi var inne på tidigare. Det är väl för fan bara rycka upp sig och skärpa till sig. Man får väl hålla sig undan flaskan. Vad är det som gör, tror du, att vi har så lite kunskap ute i samhället om den här sjukdomen?
Ja, det är ju två saker. Och det är, jag menar, alkohol, det är en sak. Och sen så är det tobaksröken en annan. Och narkotiska droger nästan är en tredje sak som vi har att hantera. Därför, det där har ju följt med kulturen på ett sätt. Om beslutsfattarna, och det kan vi ju tänka, sitter då liksom och ska fatta beslut om det här och diskutera de här, vare sig man sitter som ledande i socialtjänsten eller vad det är. De kanske tänker lite annat. Ja, men vi kan ju inte ta från möjligheten att ta vårt bubbel när vi firar lite här och så vidare. Utan det är klart att ja, men ni får betala själva, det får ni göra. Men sånt där mötte jag när jag var i politiken, att det var ju många som tyckte att de ville ju ha det här som en förstärkare. Och jag ska inte säga helt blåsa bort detta, att det är någonting. Vi talar om ett glas vin. För alkoholen via vinet, säg två glas vin, det ger den belönande effekten genom att använda våra endorfiner. Medan heroin och amfetamin, de går direkt på dopaminet, går inte via endorfinerna. Mm. Så det går inte in naturligt. Därför är det lite mer naturligt i tradition. Men det är ju så att det gäller att kunna begränsa sig. Och det här liksom att kontrollförlusten, det är ju typiskt för de som har den här benägenheten att dricka. Så det är klart att kulturen, det kulturella, det påverkar dem. Vi kan inte förbjuda det här, och titta hur det gick i USA när de förbjöd alkoholen och så vidare idag. Ja, du kan det här, om ni har sett Kennedy-programmen, och han var ju inblandad, pappan Josef, där lite det där också då. Men så det är en sak. Och sen även tobaksröken har kommit in lite successivt, så nästan som en kultur. Nu är det ju ingen tvekan om att ska rädda på. I Frankrike så har de här, de ska diskutera cannabisfrågan. Ja, vi har redan alkoholen, vi har redan tobaken, vi kan inte ha en tredje, så tyckte de då. Mm. Men jag menar att det har att göra med en inbiten kultur som gör det svårt. Och sen det här, många kan kontrollera det här. Av de som exponeras för alkoholen så kanske det är en på tio som fastnar i ett beroende, som har den här sårbarheten, som har den här miljön. De flesta klarar sig ganska bra. Mm. Men det beror på liksom att lära sig att komma in i en måttlighetssituation. Och det är svårt, och det tycks vi vara dåliga på att lära ut i Sverige. Ett försök har ju varit Systembolaget, i alla fall en viss kontroll, att man inte börjar för tidigt. Nu har man ju misslyckats det med det, för det är ju langningar och såna här saker. Men det var ju tanken med Systembolaget. Men så att det inte är helt raka linjer på det sättet. Om man tittar, om man ska vara personlig, för min del. Jag växte upp i en tid när alla mina kompisar rökte. Det som räddade mig, det var ju min astma. Mm. Jag kunde inte, utan jag tänkte, jag vill ju någonting med mitt liv. Jag måste göra någonting annat. Och det blev studier, det blev schackspel, och där hittade jag någon som gav mig belöning. Som jag tänkte, så varje, och jag såg inte då att nu ska jag ta studentexamen och då ska jag ut i fyra. Utan jag såg att bortom studentexamen, där ligger, jag är intresserad av vetenskap. Jag är intresserad av att se hur fungerar saker och ting. Jag vill, ungefär det hade jag redan tidigt under mina gymnasieår. Så jag hängde ju inte med då och inte ens på alkoholen heller, utan jag kunde hålla mig undan den. Och men sen kan jag säga så, för hade jag många kamrater som har levt ett bra liv och som ändå har varit ganska frikostliga när det gäller att ta vin och dricka till maten och så vidare. Rökning är ju klart reducerat nu. Men det är klart att visst har det effekter, även små mängder. Och jag brukar säga så här, att som någon sa, för de säger, ja, men han klarar sig, jag klarar sig. Men det finns något gammalt ordspråk som är så, att även den mest skicklige ormtjusaren dör till slut av ett ormbett. Jag tänker inte bara på den här killen i Australien, ni kände, som håller på leken med rockorna.
Just det.
Ja. Men som sagt, det är klart, det finns ju där.
Och även han gör en kropp också, va?
Ja.
Så lite liknande där. Han dog väl också i bergen, eller hur?
Ja. Så det finns paralleller som man får titta på där. Men jag tror ändå, precis som du säger, att vi behöver samla ihop en gemensam kunskap om det här. Mm. Men ett problem, det har ju varit att det har inte varit en homogen inställning, inte ens bland forskarna.
Nej, för den är väl väldigt, det märker man ju, att det är, den ena tycker så, den andra tycker så, och det här är ingen sjukdom, det är en sjukdom och det är ena med det tredje. Så att, det är klart att det blir svårt.
Men hur kan det gå isär? Jag tänker så här, forskning borde väl vara enad. Hur kan det skilja sig?
Ja, det kan jag säga. Det största, jag blev en gång ordförande för Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning 1997 tror jag det var, och var det några år. Då märkte jag att där fanns det ju olika kategorier forskare som forskade på det här. Jag tillhörde den biomedicinska forskningen med tyngd åt det medicinska, medan det fanns forskare som var psykologer, psykiatriker. När jag var ung kallade man psykiatriker hjärnskrynklare, det får man väl inte göra nu för tiden, men det var ett historiskt begrepp. Mm. Men alltså de gick i olika skolor. De ville hellre förklara det här med psykologiska aspekter, varför man blir beroende, och socionomerna hade sin skola, och så fanns det de som biomedicinarna då, och hjärnforskarna som faktiskt såg verkligheten från ett annat sätt inifrån, medan psykologer och psykiatriker ser verkligheten utifrån. De studerar beteendet hos personer som har problem på olika sätt, och så sätter de sina diagnoser. Och är det så att det är någonting som går utanför deras diagnoser, ja, då vill de inte ta det. Och det vet det som vi pratade om i, för en del år sedan, vi diskuterade frågan om anpassningssyndrom och medberoende. Mm. Det tar man ju inte till sig, därför att det går inte in i deras manualer riktigt som man har skisserat upp. Där behöver man ha större flexibilitet eftersom människan är så flexibel.
Mm. Men finns det alltså vissa kriterier som behövs fyllas i för att det ska kallas en sjukdom, med andra ord, eller? Till exempel medberoende grejen där.
Ja, det behövs för att det ska finnas kriterier för att man ska kunna hitta en diagnos, en sjukdomsdiagnos. När det gäller beroende, då har man ju den här biten då att man ska uppleva abstinens utan drog. Man ska uppleva tolerans, det vill säga behöver mer för att få samma kickar som tidigare. Man har kontrollförlust. Man har bestämt sig att jag får inte ta mer än så här, men ändå kan man inte hålla detta. Och handlar om spelberoende, då handlar det ju abstinensen utan att få se. Spela mår man dåligt. Tolerans, det räcker inte att spela med en tusenlapp. Man måste, går upp till 10 000 för att samma kickar. Och när det gäller kontrollförlust, jag har bara råd med 500 ikväll att spela, men ändå tappar jag kontrollen. Och sen själva situationen stör sociala kontakter. Det blir störningar åt det hållet, på jobbet, på studierna, med de närmaste anhöriga. Och det där har man inte hittat riktigt, utan psykiatrin vill säga att den här personen som säger att han har medberoende, det är någon personlighetsstörning. Men nu börjar man komma lite längre. Och jag vet inte om jag tog upp när jag pratade sist, för nu har man sett att personer som drabbas av det här anpassningssyndromet, som man kanske hellre ska säga än medberoende, för ser man det, då tror man att man själv dricker tillsammans.
Ja.
Utan det handlar om att man anpassar sig efter sin beroende partner så pass att man kan drabbas av utmattningsdepression eller något sånt där. Det är där svårigheten. Men nu har man i USA sett studier att det finns en påverkan på hjärnan i områden som associerar till det beteende som en person med anpassningssyndrom, citationstecken medberoende, företer.
Vi har ju ganska mycket gäster här, och jag tänker att vi ska försöka få ur Fred det som vi kanske har missat. Liksom. För vi har mycket gäster, vi har många livshistorier, men jag vill liksom ha det som du tror är unikt för dig. Vad kan du liksom bidra med i den här podden? Vad tycker du att folket bör veta om det här som kanske inte folk vet så mycket om?
Jag tror att det finns ju många frågor när det gäller beroende, när det gäller droger. Min ambition, jag hade ingen ambition när jag var ung att jag ska bli drogforskare, utan det var att jag blev kallad till ett sånt projekt 1981 efter min disputation, för de behövde biomedicinska kompetens. Så kom jag in i det här, men jag hade ingen tanke tidigare på det här, att det var det här jag skulle ägna mig åt, utan, men det som som var grunden för mig, det är jag vill se vad är det i det som man ser, så att säga. Jag ville veta mer, ungefär som när jag var liten och lekte med bilar. Då ville jag se hur det såg ut inuti. Mm. Mm. Det var, så lekte jag, förstörde några bilar då också, de var plåt. Men hur som helst så har jag, min ambition har varit, vad säger vetenskapen? Och då räcker det inte med en forskningsrapport, en enstaka forskningsrapport. Den kan säga si, en annan kan säga så. Och så står till exempel i valrörelse politiker och säger, ja men forskningen säger den. Men det är enstaka rapporter de lutar sig på, en annan säger, nej forskningen säger den. Utan forskning är en sak, men kunskap det är en annan. Om man gör en metaanalys och går in över all forskning inom ett område, då närmar man sig någonting som man kan kalla kunskap. För det här stämmer där, det stämmer där, det stämmer i de forskningarna, det stämmer om man tittar från det hållet, det stämmer om man tittar från ett annat håll. Det här kan vi känna oss ganska säkra på. Då talar vi om vetenskap och kunskap. Det är den som behöver levereras i samhället. En miss som jag såg när jag var på regeringskansliet, det var det en person, nydisputerad person som har gjort det spännande i och för sig, plötsligt står som experten i det här området. I akademiska livet då, doktorand och till disputation, det är forskarutbildning. Sen kommer en 3-4-5-årsperiod och man ska utbilda sig mera som en självständig, och ska man nå fram till att bli docent. Och sen efter docent, ja, då är det ytterligare ett visst antal år som gör med avancerad forskaren utvidgning av sin projekt som gör att man kan komma i fråga om att få bli professor. Så att det är ju en lång väg, och då är det, då blir det liksom olika. En ung, glad, nybedisciplinerad forskare tycker om det här har jag gjort själv, det här måste jag ut med. Och ibland kan det bli lite överdimensionerat, särskilt om medierna får vara med.
Känner du så här, vad gör den där kvacksalvaren där? Där ska ju jag vara så de får lite korrekt kunskap.
Så är det inte. Ibland, ibland kan man säga så här att ja, där missar man någonting. Mm. Men jag säger inte så, utan eftersom jag själv är forskare vet jag hur utsatt och svårt det är. Mm. Ju mer man forskar, ju mer man går in i djupet, ju mer inser man hur svårt och komplicerat allting är. Vi talar till exempel om interaktioner. Jag nämnde det nyss. Det var ju helt okänt även för läkare att ett läkemedel kan ta bort effekten av ett annat läkemedel, eller ett läkemedel kan förstärka effekten av ett annat. Till exempel, dödsfallen i opioida läkemedel i Sverige har ju stigit. Fentanyl var den sista. Men vad man har glömt är att i de allra flesta fall så fanns det ytterligare en komponent som hette benzodiazepiner, ett lugnande. Och då är det så här att opioiderna, morfin, heroin, fentanyl, går på andningscentrum i hjärnan och dämpar signalerna från hjärnan ner till andningsapparaten, så vi får svårt att upphöra att andas. Nu är benzodiazepiner gör likadant fast med en annan mekanism. Så det blir två mekanismer som adderas och förstärker risken. Så därför så är det hög risk om man samtidigt ger en som går på opioider att ge den samtidigt benzo. Mm. Och det är det man inte har haft klart för sig långt ut i vetenskapen. Jag har ju i min roll som forskningsansvarig, inte minst, jag satt ju med i regerings- och ANDT-råd så länge det existerade till 2017 då, så har jag sett att det är olika nivåer. Jag kan säga att det finns psykologer, det finns psykiatriker som har kommit väldigt långt fram i sitt stuprör. Mm. Men det gäller att föra samman det här på ett bra sätt, så att säga. Annars så kan det bli snedbelastning. Mm. Och det är väldigt lätt att det blir det, och då kan jag känna mig lite störd. Men å andra sidan säger jag så här att det är oerhört viktigt att vi stöttar alla som vill ägna sig åt forskning och även träda fram. För det är ju bättre att det är forskare som har djup erfarenhet som träder fram i media än att det är populistiska journalister som vill skaffa sig några poänger och få journalistpriset och såna där saker.
Mm, just det. Jag tänker på, vi pratar ändå om en sjukdom, och någonting som vi ofta kommer till är att personen som är beroende själv måste vilja få hjälp för att kunna tillfriskna. Mm. Vad säger du om det? Jag tänker på just utifrån det här att ta någon till vård. Mm. Om den personen inte vill sluta med droger, säger vi. Mm. Vad har man för chans?
Ja, det finns ju två saker att tänka på i det här läget när det gäller. Och det är ju att vad är konsekvenserna om den här personen får fortsätta med sitt drogmissbruk? Ja, för hans egen del så kommer han kanske att ta livet av sig själv eller ställa till negativa saker för sig själv. Och då får man, då är en situation som man har att hantera. Men oftast är det inte bara den situationen som gäller, utan oftast är det att det finns anhöriga personer omkring. Och det har vi haft nyligen exempel på. Jag skrev en debattartikel i UNT för i början av maj, då jag skrev att droger och narkotika har en stor roll när det gäller mäns våld mot kvinnor. Och om det är någonting som är vetenskapligt behäftat, jag har gått igenom hela vetenskapliga litteraturen och tittat på detta och ser det är så pass starkt så att amerikanska forskare talar om ett kausalt samband mellan droger och våld mot närstående partner. Så det är klart att då måste man ju ha resurser i samhället som rycker in och se till att om det handlar om en kvinna eller om det handlar om en annan form av partner, att den blir skyddad. Mm. Så den inte ska riskera att det här. Och det var det jag tänkte också så här, man talar om ja men avkriminalisera det här, det är väl inget farligt. Det drabbar bara dem själva, men det är inte så. Det kan jag säga så här att det kan vara livsfarligt att ha en partner som har till exempel metamfetamin, den här starka, det kallas kristalliserad metamfetamin, det är ju som oerhört aggression.
Crystal meth.
Ja. Mm. Och det var den som tyskarna gav sina stormtrupper när de rusade in, oövervinnliga, rusade in över gränsen till Polen. Det var den som brittiska flygare i RAF hade när de skulle föra in över de farliga områdena för att släppa bomber, passera luftvärnselder, gå ner på djupet. De behövde uthållighet, de behövde mod, de behövde styrka, och det fick de just utav de här, den här substansen. Mm. Men jag menar, och det ska man tänka på. Så att det är ju inte ofarligt att det finns droger hos en användare i din närhet. Men det är två olika aspekter. Det ena är att titta, vad ska jag göra för honom? Han vill inte. Ja, det är klart att det diskvalificerar ju honom för vissa. Man vågar ju inte sätta honom som flygledare på Arlanda eller som pilot och så vidare. Så han är ju på det sättet diskvalificerad. Men vitsen är ju ändå att på något sätt måste man hjälpa de här personerna, locka dem till att, att det finns ett annat liv. Och där tycker jag vi har mycket att göra. Det finns faktiskt ett annat spännande liv att göra. Vi behöver inte ha droger för att få höjdare i livet. Det här bör man lära naturligtvis tidigt innan de kommer in i droger. Men den som är där och den som du pratar om, den behöver naturligtvis bra medvetet socialt stöd att kunna förhindra. För att även om han inte vill sluta så måste man ju se till att det finns skyddsramar dels för omgivningen men också för honom själv. Och där är det, om man säger så här, där finns det mycket att göra. Det finns en hel del olika försök som finns att läsa om i den vetenskapliga litteraturen. Men det här som vi pratar om nu då, till exempel att öppna, jag talar om Stockholm 12 till exempel, är liknande. Det finns liknande saker i USA där man försöker ha den här personen få komma till olika möten. Bryr sig inte om han, hur vad hans inställning är, men att kunna peka på, kunna stimulera eller puffa in honom i miljöer där han ändå kommer att må bättre.
Vi är så glada över att ha med oss The House Rehab som samarbetspartners i våran podcast. Eller hur, Magnus?
Ja, det är vi. The House Rehab, för er som inte har hört det förut, så är det ju öppenvård. Där man skräddarsyr programmet så att det passar dig som klient. Och vad jag menar med det kan vara utifrån hur din arbetssituation ser ut, din familjesituation, din geografiska situation. Och nu har de även börjat med gruppterapi. De har även en PT för fysisk aktivitet.
De har även skaffat större lokaler.
Större lokaler, de har ett eget gym. Ligger direkt i anslutning till deras lokaler. Så att, och det är väl fint, tänker ni. Men varför då? Jo, om du om du har testat andra grejer och försökt att sluta eller försökt att börja må bättre och inte klarat det, så har man ju egentligen ingenting att förlora på att höra av sig till The House Rehab.
Nej, det är också ett perfekt alternativ om du inte känner dig bekväm med att gå på 12-stegsmöten. Du kanske behöver träffa en terapeut på tumman hand.
Ja, det tror jag. Jag tror det är många av oss som fan, man borde ha gjort det där tidigare. Vet du. Tänk om man hade känt till, eller om jag hade känt till The House 2008 och kunnat söka mig dit då.
Nej, Magnus, då har inte vi festat ihop ju.
Nej, det är sant faktiskt, men det är väl bara du som kommer ihåg den kvällen. Så att. Men en stark rekommendation. Man kan ju höra av sig dit om man har frågor om beroende, om man är anhörig. Och då gör man det till
sandra@thehousestockholm.se.
Tack The House.
Tack The House. Men du, en ständigt aktuell fråga som jag tror många är nyfikna på vad du tycker om, det är ju frågan kring legalisering av marijuana. Den känns ju komplex och rätt svår eftersom att det faktiskt används i medicinskt syfte i framförallt i USA. Men vad tycker du om det? Din personliga åsikt?
Ja, men när jag får den frågan så ser jag ju, det finns ju flera, så många aspekter att titta på. Varför man använder, det finns ju många försök på gång att använda den här ur medicinsk punkt, synpunkt. Och det vill man försvara. Ja, men den här kan ju användas medicinskt, alltså kan det inte vara farligt, säger man. Men fentanyl används också medicinskt. Den används nu för covid-patienter där de ska ner, sänka ner och intubera dem. Så det är ju, och även morfin är mycket användbart. Heroin togs fram under förra sekelskiftet till 1900 och slutet 1800-talet. Togs fram hos medicin bland annat. Så det är klart att det är inget argument på det sättet. Men sen är det, och sen det andra då, det är ju så här att varför den medicinska effekten, det finns metaanalyser och man har inte nått fram till det man hade önskade. Sen tycker jag så här, i själva cannabisen så finns det bitar. THC är ju den som ger beroende och som ger de här psykiatriska psykosrisk och sånt där. Medan det finns CBD, cannabidiol, som har bra effekt när det gäller en viss typ av epilepsi. Nu har man tagit fram den substansen mera rent och ger den, och det är tillåtet i Sverige, till barn med epilepsi. Så där funkar den. Och sen så funkar, men däremot THC med, då finns ju risken med beroende som man är försiktig med i Sverige. Men innan vi kan säga att någonting duger som läkemedel, så är det noga med att vi har kollat det ordentligt. Vi har vad vi kallar fas 1, fas 2, fas 3 studier. Fas 1 då prövar man kanske på 20 stycken. Säg män är det vanligaste och ser och vakar över dem dygn när de ser. Det finns väl inga farliga sideffekter här? Nej, det finns inga. Då går vi vidare till fas 2. Man tar en patientgrupp och så tittar man de som får det här. Blir de bättre än de som inte får det, som får placebot då? Och är det okej, då går man upp till fas 3. Det är tusentals personer som måste ha svara bra på det här för att det ska godkännas. Och jag vet att talar med många, då säger de så här, men varför måste det vara en så lång väg? Och då säger jag så här, ibland har vi gått för snabbt. Och då har vi neurosedyn som ett exempel. Där gick man för snabbt. Man hade inte kollat effekter på fostret. Och så har vi tiotusentals människor idag på jordklotet som har defekter i sina extremiteter tack vare att deras mödrar tog det här. Så man vill, man ska ha en försiktighet, det menar jag. Sen kan vi säga så här att det är ju två delar i det här. Och jag var inne på det nyss. Den som nu går på droger har utvecklat ett beroende vare sig det gäller cannabis, att han behöver ju vård i första hand. Det är där man ska rikta in sig. Och när det gäller ungdomar, de som nu för första gången gör det, så kan jag väl säga så här att jag ska inte så att säga egentligen tycka för mycket när jag säger, vad säger vetenskapen? Ja, vetenskapen som man har, den säger ju det ändå att många ungdomar smärtar. Om vi skulle, det här gjorde man i USA mycket. Om vi legaliserar cannabis, hur vanligt är det, hur troligt är det att du skulle börja använda det? Då frågar de som inte använt alls, de som använder det lite och de som använder frekvent. Och då sa i alla kategorier, så ja, blir det så, då är det ledigt, då kommer jag använda. Och det var i Kanada var det så att när det legaliserades 2018 i oktober var det. Och så jämförde de hur det såg ut 3 månader senare. Alltså i första kvartalet 2019. Jämförde med första kvartalet 2018. Och då var det en fördubbling i första gångs användare. Mm. Så det är klart, legaliserar man det, fler som börjar. Det kommer man inte ifrån. Mm. Och därför så bör man, det bör man veta om. Att det, risken är att fler börjar. Och sen i Portugal, där har man ju legaliserat det. Och så tycker man att det går så bra. Men det visar sig, man gjorde en undersökning där man har avkriminaliserat detta. Inte legaliserat, avkriminaliserat. Och det blev fler som anvisar.
Vad är skillnaden?
Ja, när det är avkriminaliserat, då får du användare personligt. Du får inneha en viss mängd. Du får användare utan att det är kriminellt. Mm. Medan om du legalisering, då innebär att det är fritt att sälja och tjäna pengar på det här. Mm-hmm. Och det är klart att det är den andra nackdelen då med det är ju det det innebär. Därför så vill de förespråkarna i Sverige vill avkriminalisera men inte legalisera. Så det är skillnad på detta.
Men vad hände i Portugal?
Jo, då visar det sig från 2000 till 2015, då gick de undersökte alla sjukhus där det kommit in person med psykoser och såg att det var det hade fördubblat 30 gånger mer, fler hade cannabisrelaterade psykoser. Shit. Än tidigare. Mm. Men ändå, det som har varit fördelen i Portugal när de legaliserade det, då satte de in starka sociala insatser, så de som började och fick problem med det här, de tog man hand om, och det var ju fördel. Så att det fanns, i och med att de gjorde det samtidigt, så fick man goda data. Men jag tycker så här att det är ju tragiskt då. Jag har ju barnbarn som inte är tonåren än. Men det skulle ju vara tragiskt om deras enda väg för att hitta lycka i livet skulle vara att de skulle gå till Björns trädgård här och hitta någon skum person som ger dem sånt här. Mm. Mm. Det måste finnas mer innehåll i livet. Där har föräldrarna, där har skolorna mer att ge. Och jag tror ändå så att säga, även om vi avkriminaliserar sig, så kommer vi inte åt den illegala handeln. Fortfarande i Kanada finns det områden där den illegala marknaden dominerar. Och varför det? Jo, killarna som går på det här säger, ja men det är bättre kvalitet. De har högre THC-halter i. Jag får starkare effekt.
Magnus, ska vi hugga in i vårt favoritsegment?
Det är dags för det. The House svarar.
Jajamän, Marcus fick ju så mycket lovord från våra lyssnare sist, så han får ju en chans även denna vecka. Välkommen tillbaka, Marcus.
Ja, tackar, tackar. Härligt med förnyat förtroende.
Ja, men såklart. Du är varmt välkommen till podden igen. Hur har du mått sen sist? Hur har veckan varit?
Ja, men veckan har varit intensiv med givande.
Härligt. Magnus, take us away.
Ja, då står det så här. Hej killar, jag undrar, om jag nu ska bli nykter, måste jag bryta med alla mina kompisar som jag har festat med, tagit kokain med? Måste jag helt och hållet göra slut med dem? Eller kan jag fortsätta leva ett liv när jag fortsätter umgås med dem?
Oj, ja, det känns som att det kommer bli ett långt svar med flera olika komponenter. Jag menar ju, och jag kan utgå lite från mig själv, men när jag är i balans med mig själv, när jag använder tillräckligt mycket verktyg i förhållande till min beroende personlighet, då kan jag befinna mig precis var som helst i hela jorden, på hela jordens yta. Vart jag vill. Alla de platser som man inte kan tänka sig att en alkoholist eller narkoman kan befinna sig. Jag kan åka på borta match med mitt fotbollslag. Jag kan gå på en teknoklubb i Berlin och göra det här nykter och drogfri utan att bli triggad. I början av min tillfrisknande process så fick jag väl vara lite mer noga med vilken typ av val jag gjorde. Hade jag rätt motiv till att befinna mig på en plats? Alltså, vad var mina motiv att vara där? Var jag i balans? Hade jag skött mina rutiner med morgonrutiner, kvällsrutiner? Hade jag varit på möten? Ja, kunde jag svara ja på de frågorna så kunde jag förmodligen ta mig dit. Och ibland så funkar det rätt bra. Och ibland så funkar det mindre bra. Då fick jag passa på att gå lite tidigare därifrån. Vi har ju själva lämnat fester tidigare för att gå hem och använda i vår egna takt. Det vill säga snabbare och mer. Och nu kanske vi får lämna fester av annat skäl för att vi vill komma hem och få lite lugn och ro. Mm.
Tack Marcus. Bra svarat.
Det här var coolt.
Det här var coolt, det här var informativt. Mm, lite överdos av information, men fan vad jag har lärt mig mycket idag. Alltså.
Mm. Vad tar du med dig?
Alltså jag tar med mig att det finns så otroligt mycket man inte vet kring beroende, fastän det är en så stor del av ens liv. Alltså du och jag pratar ju om det här nästan varje dag i olika sammanhang. Man går på möten, man sponsrar människor, man sitter här och poddar. Och ändå så är det så otroligt mycket kunskap som finns kvar att ta in liksom. Och det är verkligen, det är omskakande, men det är också, det glädjer mig att vi får möjligheten att ta hit gäster och bara liksom insupa deras kunskap. Mm, du då?
Jag tycker det är just det här med att det inte finns en tydlig liksom bild över vad beroende är. Alltså att skälet till det är väldigt tydligt, att det görs studier inom olika områden och sen propagerar man för dem liksom på sitt sätt. Mm. Men det finns liksom den här samlade bilden, den tydliga definitionen som gör att människor i samhället kan börja ta till sig vad beroendesjukdomen är. Mm. Var kan jag vända mig och så vidare. Att vi fortfarande har en bra bit kvar där. Så vi får nog sända en jäkla massa fler poddavsnitt tror jag.
Men jag tror att den här luddigheten och just det faktumet att det finns olika bilder av beroende, även hos forskarna, det bidrar nog till att många har svårt att se det som en sjukdom.
Mm. Ja.
Tyvärr. Fred, vad säger du? Vad vill du dela med dig av för slutord? Hur kändes det att vara med här?
Det var väldigt trevligt. Och jag känner att jag har två mycket intressanta personer som jag sitter och samtalar med här. Och det är inte svårt för mig som har följt det här området att se att här finns det ju en kapacitet i detta. Och den kapacitet som jag fångar in av er, det tror jag kan ha stor betydelse för att vi ska få många att gå åt rätt håll. Och avslutningsvis så skulle jag vilja säga så här att, som jag brukar säga, jag stod på Fredrika Bremer gymnasiet och talade för 2 år sedan för kanske 1000 gymnasieelever där, just om det här. Och då sa jag så här, det handlar inte om att föra krig mot narkotikan, men det handlar om att försvara hjärnan. För det är era hjärnor som i framtiden oskyddade från narkotika ska lösa det problem som vi har med miljö och ekonomi. Så se till att ni är rädda om era hjärnor.
Mm. Det är fint.
Det var perfekta slutord.
Perfekt slutord.
Tack Magnus.
Tack Nemo och stort tack Fred.
Och tack till alla lyssnare.
Ja, tack till alla er som har lyssnat och hoppas att ni har det bra där ute och tar hand om er. Så ses och hörs vi nästa onsdag.
Det gör vi. Hej då!
Hej då!